För den som vill ha spänning och äventyr, dramatiska intriger och snabba vändningar i livet lätt. Det är bara att gå in i närmaste bokhandel eller bibliotek och förse sig med några romaner av Balzac. Till exempel En skum historia, till exempel Kusin Pons eller Kusin Bett. För den som söker vilan, flanerandet och resonerandet i litteraturen men samtidigt ogillar det slappa kuriosasamlandet är livet lite svårare.
Baby, baby, dry your eye. Tell the girls I'm back in town. Mamma Mia, vilka veckor det har varit. Verkligheten hann till slut i kapp podcasten som gjort det till sitt livsuppdrag att fly den. Och podcasten heter Obiter Dictum. Jag heter Billy Rimgard och Master of Ceremony är den outtröttliga Tobias Nordström.
Oh ja, aldrig trött, alltid flitig.
Mm, det är det vi gillar med dig.
Ja, jo, vad heter det? Inte tillräckligt flyttig för att skita ur sig en podd i veckan. Dock,
min sjukdomsfrånfälle i december var första gången som vi hade ett oplanerat avbrott. Och nu så dammar vi in en 2 veckors oplanerat avbrott.
Ja.
Vad är det som händer då, man?
Det är under all kritik. Ja. Frågan är, blir det här en sån... som klassisk Björn Borg comeback.
Mm.
Men han gjorde ju comeback där 1991 och skulle göra någon slags ny satsning och envisades i början om att han skulle spela med sitt träracket. Alla andra hade ju bytt till grafit som då slog liksom mycket mycket hårdare, men han skulle då köra träracket och det gick ju käpprätt åt helvete. Så att frågan är, nu när vi har varit borta från gamet här 2 veckor, har det utvecklats och så är vi efter nu, eller?
Det känns lite så. Helt plötsligt så pratas det väldigt mycket om andra poddar på Twitter. Det här kanske är så här Suedes 5:e album. Ganska trött.
Det känns som varje vecka är Suedes 5:e album.
Point taken.
Det är vår nya tagline. Taglinen för den här säsongen är inte Will They Want It, det är Suedes 5:e album.
Jag skyller ju allting på min dotter faktiskt. De här grejerna som hon drar hem från förskolan. Jag åkte på en öroninflammation som verkligen var från helvetet förra veckan. Som jag fortfarande inte är kvitt faktiskt. Jag har mitt högra öra, är det helt lock för. Det är en fors som susar och det är tjut som tjuter och... extrem ljudöverkänslighet i det.
Det är därför jag kommer skrika extra mycket den här veckan.
Ja, men det är därför som jag håller för mitt högra öra hela tiden. Det är namnminnet. Magnetic Fields-mannen, vad heter han?
Steven Merritt.
Ja, han håller ju alltid för en örat när folk applåderar efter låtarna på spelningar. Så att jag får väl anamma det.
Men han har väl gravt tinnitus, har han inte?
Jo, det har han.
Om jag inte missminner mig så var han fick det där efter en... Jag kommer inte ihåg om det är Eichstrüssen och Neubauten eller om det är Nietzsches Ebb. Något av dem. Han var på en konsert där de spelade okristligt högt. Och alla i lokalen stod liksom längst bak vid väggen för att det gick inte att bete sig normalt. Men Steven Merritt envisades med att han skulle stå framme vid scenkanten. Och efter det döv en kort period och har efter det otroligt svår tinnitus.
Men grejen är så här att om det här var på grund av Eichstrüssen och Neubauten så hade jag inte klagat. Nu var det liksom så här, jag är hemma och är hemma med Ellen som var hängig. Jag tar en tupplur med henne, för det är ju liksom den stora fördelen med att ha ett barn är att man får sova mitt på dagen om man vill.
Är det den stora fördelen med att ha ett barn?
Ja, att de kan försörja en sen, ja, när man är gammal, självklart. Och bara vakna med den här enorma jävla smärtan. Så jag var helt utslagen.
Är det penicillin på det, eller?
Om man inte är allergisk mot penicillin som jag.
Är det? Det här visste inte jag. Det är billig trivia.
Ja, det är min superpower.
Att du är allergisk mot penicillin. Om böldpesten kommer, då är du körd helt enkelt.
Ja, men det finns ju alternativ. Men däremot om så här, jag vet inte, jag drabbas av...
Ja, men ärligt talat, om apokalypsen kommer, jag har ju valt fel kumpan, hör jag ju. När vi kommer rädda apotek och sånt där, så är det ju... utbudet av penicillin kommer ju vara betydligt mycket större än alternativen, antar jag, eller?
Ja, eftersom jag fick gå till 5 jävla apotek med min öroninflammation i full sving innan jag hittade någon som hade det här.
Och då var det ändå inga zombies ute.
Exakt, exakt. Men det är väldigt bra för dig att veta, för om jag någon gång är medvetslös och någon vill ge mig penicillin, så får du stoppa dem.
Vi kanske ska säga det, vi har ju varandra som sån här nödperson på jobbet.
Ja, precis. Självklart.
När någonting händer i bilden så ringer de mig.
Men det var en bra sak som kom ur det här. Eftersom jag var för så här, utslagen för att jobba med saker jag behövde jobba med, så gav det mig en utmärkt anledning att återvända till The Mojave Desert och lite Fallout New Vegas, faktiskt.
Ja, trevligt.
Så jag... Det är lite tråkigt nu, för det finns inte så himla mycket kvar för mig att göra på det här stället. Så jag har en ny plan, nämligen att arm the wasteland. Jag använder alla mina enorma resurser till att köpa massa dyra vapen och gå omkring till de olika factions som jag är kompis med och ger feta vapen till dem.
Jag förstår. Du bygger någon slags liten armé eller någonting.
Ja, precis. Jag vet inte vad man ska göra med den sen bara. Men,
jag skulle även argumentera för att det var att tinnitusen och öronproblemen var av godo för Steven Merritt. Jag tror inte han hade haft samma... vad ska vi säga, sorgsna eller plågade inställd till livet om det inte vore för att han hade ett konstant pip i en örat.
Nej, men vad kommer det innebära för min så här Oddpod-klippning nu då? Kommer
det återstår att se, tror jag. Vad heter det? Det här kommer bli liksom 69 Love Songs-klippningen med, vad heter det, allt går i moll på något sätt.
Och apropå moll... en segway som inte har någonting med någonting att göra. Nästa vecka så är det inte bara avsnitt 100, utan Oddpod fyller också 3 år rent så här kronologiskt. Det blev lite förskjutning här och därmed så liksom synkar de där två.
Ja, vad heter det? Det är alltså då 33 avsnitt per år bara. Det är ju ganska dålig utdelning.
Fast samtidigt så levererar Game of Thrones bara 10 avsnitt per år.
Insinuerar du på något sätt att vi skulle jobba med kvalitet snarare än kvantitet?
Ja, jag vet inte. Jag blev också lite nedslagen när jag tänkte på det faktiskt. Först blev jag glad, 3 år, ja, men det är ändå någonting. Sen tänkte jag, 100 avsnitt, det är inte så mycket.
Nej,
för 3 år.
Nej, det är inget vidare såhär, jättestort showcase att skryta med, kan jag tycka.
Nej, avsnitt 100 kanske inte heller kommer bli någonting att skryta med. Kanske vi ska flagga för redan nu.
Jag funderar på, ska man göra ett sånt klassiskt tv-serie antiklimax och bränna av några best-offs på 24 minuter istället?
En sån här klipp, tillbakablicksshow.
Ja, men precis. Alltså, jag tror att det var Seinfeld när de firade, kommer ihåg om det var 100 eller 200 avsnitt, så gjorde de det med ett dubbelavsnitt där de bara visade de bästa ögonblicken. Det är helt värdelöst, såklart. Vi kanske ska göra en sån, ett ihopklipp bara.
Eller så går man direkt på avsnitt 101 bara för att så här, ja, bara för att bli liksom, inte behöva ta
bara
ta
för det. Att bara för att stick to the man.
Ja, precis. Det är sorgligt. Vi har ju fått jättecoolt förslag från en lyssnare på mailen.
Jag tror att vi ska avslöja det ändå.
Nej, det ska vi inte göra. Nej. Vi ska använda det på något sätt. Vi är väldigt intresserade av att göra det där, men stjärnorna står lite fel just nu för att
Ja, det är ett helvete just nu. Jag är mitt uppe i en tv-inspelning som tar ganska mycket tid i anspråk. Och Billy, jag har en öroninflammation.
Win some, lose some.
Ja, precis.
Det finns olika grader av upptagenhet här i världen, känner jag.
Men jag kan även tycka att alla sådana... jag har svårt att fira... Vad säger man på svenska? Jubileum säger man på svenska. Vad heter det överlag? Det är väl mysigt sådär, men i praktiken har det ju inte hänt någonting.
Nej.
Alltså, i praktiken så är ju varje dag ett jubileum. Behandla varje dag som om det vore ett jubileum. Det känns delicato copy eller någonting.
Eller hur? Men det är också så att om vi räknar med minisode som så typ bokcirkeln med William Gibson och Minnesota on Prometheus, som liksom ändå var 40 minuter. Då är det ju här avsnitt 101.
Som vi gör nu, ja.
Ja.
Nej, det måste ju vara mer än då. Eller mer än då. Om man räknar med alla fruktade ljud och det, så är det ju...
Sant, sant. Så att allting är ju väldigt relativt.
Jo.
Det är lite Maya-kalender, kanske.
Kanske det.
Jag måste ranta lite. Förra gången vi var här, för typ 2 veckor sedan. Eller 3 veckor sedan blir det nu, va? Ja. Då... så deklarerade jag ju storslagna planer om att ta in ljudet i sociala medier. Att jag skulle göra field recordings.
Sen fick du en öroninflammation.
Nej, sen köpte...
Sen gick det hint, Billy.
Sen köpte jag en stereomikrofon. Eller jag hade köpt den redan vid det tillfället, men jag hade inte testat så mycket. Och grejen är så här... I hushållet så har vi liksom 2 iPads och 2 iPhones- som den funkar skitbra på. Men den funkar inte på den tredje iPhonen som är min telefon. Den som jag vill använda den på. Ah. Och det är helt oförklarligt.
Är den uråldrig precis som din laptop? Eller?
Nej, den är inte det. Och det här problemet, man får inga träffar på Google heller. Så att det är liksom ett okänt fel. Så att nu står jag här och är så jävla trött på teknik. För att det känns som att så här, allt jag tar i bara så här, går sönder. Eller inkompatibelt, eller slutar funka.
Du är som Dr. Grant i Jurassic Park.
Ja, exakt. Exakt så.
Var du rör vid det så börjar du brusa.
Precis. Och jag menar, du nämnde min dator här. Alltså, Oddpod mixas ju alltså på en 7 år gammal MacBook som går som tåget. Förutom att den har tappat några tangenter och batteriet inte funkar. Och jag kan inte uppdatera några program. Eller jag kan inte synka telefonen för den har Lion, ett gammalt OS.
Men hörru, är din MacBook så gammal så att du inte kan byta OS X?
Jag tror jag kan peta i det.
Du vill inte göra det.
Alltså jag vågar inte, alltså du vet, massa krackade programvaror och sånt som jag inte vet om de skulle klara av en uppdatering. Jag har liksom, min setup här är så fin så att
återigen grejen... sticken i to the man genom att inte uppgradera.
Vilket så straffar sig, för jag kan liksom inte kolla på Flash i Chrome, för Flash kan inte uppdateras för att det är en för gammal version av Chrome. Och Chrome kan inte uppdateras för att det är för gammalt OS. Så jag får gå in i Safari och liksom... Ja, jag vet inte om det är så jävla sticken i to the man. Men kontentan är att så här, jag inte vågar köpa nytt. För att jag tror inte det kommer funka.
Ja, men nu blir det ju också... Det blir ju en utmaning för den att hålla fast vid den där MacBooken tills liksom... ja, men det är väl den NRA-sändningen From My Cold Dead Hands. Så tar han den där MacBooken från Billy. Den kommer ju liksom i slutändan, kommer den bli när singulariteten kommer, då kommer din dator vara motsvarigheten till Battlestar Galactica, som inte har sina datorer networkade liksom.
Ja,
den kommer bara stå emot för att det inte är kompatibelt med den nya tekniken överhuvudtaget.
Exakt så, exakt så. Det kommer vara skitbra.
Då kommer du sitta där och bara, titta, sticking it to the man.
Och fram tills dess så är det en väldigt segladdad tillvaro, jo, som jag får föra.
Det hör till, kanske.
Men är det så att teknik har blivit sämre? Rent, alltså, för jag tycker att liksom det bara är problem med allt.
Jag vet, alltså på ett... Samtidigt, jag minns 90-talet när man satt och liksom försökte få drivrutiner att passa till olika saker. Och min första dator... Den första datorn jag hade någonsin, så om man hade den igång för länge så slutade ljudet fungera. Det var man tvungen att installera drivrutinen igen och starta om datorn. Då funkade ljudet. Och sen gick det några timmar och sen slutade ljudet fungera. Det var som att den glömde bort drivrutinerna efter ett tag. Det känns som att det problemet har man inte riktigt haft sen den tiden på något vis.
Nej, man kanske ser allting i någon slags...
romantisk skimmer.
Ja, för det gick ju inte riktigt att så här... Ja, mycket av det man gör idag gick ju inte att göra då heller.
Nej, men sen det är väl också... Det är väl en klassisk sån hegeliansk missuppfattning om teknisk utveckling att... eller ja, missuppfattningen är inte hegeliansk, men bilden av att det sker liksom inga framsteg egentligen. Alltså, vad heter det? Man tror att tekniken och samhället rör sig framåt, men det är egentligen bara någon form av förändringar som sker. Att saker och ting blir bättre, finns det liksom ingenting som det finns inget som pekar på det liksom.
Nej.
Vi har det inte bättre nu för världen är inte bättre för att vi har en touchscreen mot när vi hade en skördetröska eller någonting.
Men vi har Y-Wallet.
Ja, jag vet inte, funkar det?
Och BankID.
Ja, BankID har vi. Det är bra. Ja, det är
djävulens tjänster.
Problemet är att de tar inte BankID när man ska in på klubben, så att det skiter sig ändå.
Precis. Jag är helt överväger helt och gå tillbaka till cash och
MS-DOS.
Ja, precis. Varför inte?
Cash, men då bara för att bli... Det låter nästan som en Glenn Becksk tanke att bara ta sig ur banksystemet på något vis.
Jag kommer gå ner till lokala tobaksaffären, ta fram en Twix och en cola, sen kommer jag stå och fila av små, små flarn av en guldtacka.
Precis.
Med potatisskalan.
Men vad heter det? Men finns det ett ställningstagande? Är det också sticking it to the man att du ska sluta lägga ner bankväsendet? Eller?
Nej, men alltså varje gång jag ska in med BankID, jag har inte fått det att funka med någon av mina mackar, så då måste jag ta fram en ännu äldre dator, en gammal PC-laptop som jag också måste använda alltså när man ska typ använda musikprogram, för jag har inte lärt mig några musikprogram på Mac. Så att den gamla rackan, och det är en laptop vars skärm har lossnat, så jag får liksom luta skärmen mot en vägg typ, och sen så har den inget wifi, så jag måste dra en kabel. Och när den har startat upp, vilket tar liksom 20 minuter, och det är inget, jag skojar inte, den gör massa konstiga grejer i uppstarten. Efter det, då kan jag använda Internet Explorer, och då funkar BankID för mig. Och det har ju aldrig varit ett problem någonsin, förrän man skulle ha föräldrapenning, och då så liksom, jag vet inte hur många hundralappar jag har gått miste om, därför att man så här inte orkar göra den här 40 minuters processen att koppla upp den här skitdatorn för att kunna gå in på Försäkringskassan och anmäla.
Jag kommer ihåg första laptopen jag köpte var på gymnasiet. Då rådfrågade jag en lärare i IT på min skola om vad jag skulle ha. Så frågade jag om det här med wifi. Wifi var lite nytt då. Alltså det var inte, det hade ju funnits ett tag, men det var liksom inte att det fanns hotspots överallt och det fanns inget 3G och så. Frågade honom om det här, om man skulle köra på det här med wifi. Han bara, nej, det där är bara en fluga. Alltså det är mycket bättre att du investerar i ett gigabit-nätverkskort i laptopen. Han älskar det, kablar, vad heter det? Jag kanske har berättat om det. Det är även samma datalärare som sparade alla koaxialkablar när de byggde om skolan. Skulle alla de sitta kvar i väggarna, för den ryssen kom, så var det enda som skulle hålla hela nätverket flytande liksom.
Fantastiskt. Jag tror att det där var en loop faktiskt.
Ja, det var det säkert. En hjälte nonetheless.
Ja, verkligen.
Du, vi måste prata om trailern till Håkan Hellström-filmen.
Mm.
Har du sett den?
Ja, det har jag gjort.
Det är ju något av en liten snackis just nu. Jag vet inte, vi länkar givetvis till den här på hemsidan, men jag ska även läsa här beskrivningen av filmen, heter då Känningen sorg. Kommer i sommar. Jag ska läsa lite av beskrivningen som ges på YouTube till den här trailern. Känningens sorg är baserad på historier och karaktärer vi lärt känna genom Håkan Hellströms prisbelönta texter sedan solodebuten för 13 år sedan. Den tar oss med till en explosiv och färgsprakande sommar i Göteborg, där livet för vännerna Paul, Lena, Eva och Johnny eskalerar till toner av Håkan Hellströms omisskännliga musik. En film om att växa upp, våga förlora och ändå vinna.
Ja, jag hakar upp mig på färgsprakande. I den beskrivningen, färgsprakande sticker ut. Det ska bort.
Är det den Steven Merrittska öroninflammationen jag hör tala här?
Grejen är så här att trailern är så den är verkligen färgsprakande. Det ser härligt ut. Det är ungdomlig
sommar. Jag tycker det ser lite äckligt ut faktiskt.
På vilket sätt?
Ja, men det är väldigt så gosigt.
Ja, härligt.
Och så här...
Vad är det jag sa?
Ja, jo, kanske. Men vad heter det? Det är just de sämsta sidorna hos Håkan Hellström som lyfts fram på något vis.
Ja, frågan är ju så här, är det några sidor hos Håkan Hellström som lyfts fram egentligen? Alltså jag är ju inget stort Håkan-fan så, men jag anar ändå den stora svärtan som finns i hans musik. Alltså det finns det är inte alls glitterklänningar och sådana saker som man ser i trailern, utan det är alltså det finns en slags men det finns ett mörker liksom.
Det finns en varvskoefficient, alltså varvet där man gör båtar liksom. Hamnen.
Exakt.
Och det saknas ju här definitivt, ja.
Och hela den här alltså Göteborgs scenen som Håkan Hellström liksom är sprungen ur, uppfattar jag också som ganska så här destruktiv.
Du tycker mer än känns som Håkan Hellström i Broder Daniel när de sitter och blir intervjuade i, var det Knesset eller vad var det för program, och är otroligt dryga mot Mårten Andersson.
Ja, det är inte Knesset, det är någon så här ZTV Live. Ah. Ett otroligt bra klipp. När...
Det är ingen färgsprakande Håkan Hellström som sitter där direkt.
när man frågar Henrik Berggren om han vill ha, vad han vill ha i julklapp, då så säger han, vill ha en gitarr? Och så säger Mårten så här, jaha, men vill ni ha hårda eller mjuka klappar då? Henrik Berggren bara, jag vill ha hårda. Varför då? För jag vill ha en gitarr.
Men så får jag nästan säga på samma fråga, säger han, ja, lite kläder vore väl bra. Alltså han är otroligt tillknäppt där Håkan Hellström bara sitter och är dryg.
Precis. Och det kommer ju, jag håller på, nu själv promotar jag min dokumentärserie här igen. Festen fortsätter. Och anledningen till att jag gör det är ju liksom ingen som fattar varför jag tjatar så mycket, men jag pikar ju här nu. Liksom. det blir inte bättre. Så nu, sen kommer jag liksom...
Nej, du pikar ju inte nu. Det är nu du skördar på din peak. Skulle jag säga. Du pikade 2006 när tidningen Metro skrev, den här Billy Remgard, han är ju överallt, utropstecken.
Det är fan sant.
Där pikade du.
Precis, så det här är något slags efterskalv liksom. Och sen så ser man ju liksom en nedförsbacke framöver, så att det är därför som jag liksom, men hur som helst, Festen fortsätter har sänts i 4 avsnitt, och i avsnitt nummer 9 tror jag att det är, så får vi höra Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet som liksom berättar om hur det var när de kom fram i Göteborg, och det är något tillfälle där när han pratar om att han är så här.
Det skulle vara bra om någon vuxen fanns med under inspelningen av den sista skivan, då vi var 22 och liksom jag vägde 49 kilo och började tappa hår, och bodde i ett rum med 8 stycken sopsäckar, alltså, och Martin var på samma, något skenande tåg åt ett annat håll liksom.
Och någonstans är det här liksom, det är ju rakt nedstigande led från Union Carbide, Broder Daniel liksom, hela den biten. Så jag tror så här, det är nog, jag misstänker att den här filmens uppenbara, vad ska man säga, starka kulörer och ljus är nog så här upphovspersonernas upplevelser av Håkan Hellströms musik snarare.
Jo, men samtidigt blev inte Håkan Hellström stor, alltså då menar jag megastor, med hela den äckliga sambaskivan. När det helt plötsligt skulle liksom vara lite brasilianska rytmer i den svenska indien. För där finns det ändå någon form av Sten-Åke Cederhök koppling kan jag tänka, till någon form av det glada Göteborg liksom. Han är ju en sprattelgubbe, Håkan Hellström, också.
Sant, men också en sprattelgubbe som så här har, vars bränsle har varit flykten någonstans.
Jo, definitivt.
Det är inte så att han står på en plats och är glad liksom. Han försöker ju jaga euforin därför att om världen inte är sån.
Det är även cage fighting med i den här ja. Trailern. Jag är inte jättebevandrad i Håkan Hellströms lyrik, men var sjunger han om cage fighting?
Jag är inte heller jättebevandrad. Nej. Det ska låta vara osagt, men jag tror inte att det kanske, jo, men jag kan tänka mig att det kanske finns någon så här referens till någon så här Evert Taube sjöman som åker till Rio de Janeiro och slåss för pengar.
Du menar att det är det när cage fighting grejen är någon form av modern tappning på det? Möjligt, mycket möjligt. Jag är helt övertygad. De pratar ju här om karaktären jag Lena. Nere,
jag var nere men uppe på 5.
Du tror att det är den de bygger alltså ett cage fighting spår genom hela filmen baserat på den textraden. Möjligt. Nej, men däremot en av karaktärerna heter ju Lena. Mm. Och det alltihop det är ju bara en enda stor peggning för att någon en annan karaktär i filmen ska säga: "Men kom igen Lena." Och så som då sen leder in i du vet vad.
Ja.
Mm. Överlag så tror jag att det kommer vara mycket alltså strösslat med sådana Håkan Hellström passningar inom citationstecken till fansen.
Mm, precis. Precis.
Nej, men jag tror det kommer bli skitdåligt. Det kommer bli som Ray ungefär.
Ray
filmen om Ray Charles.
Ja, inte sett.
Den är ju helt värdelös. Nästan inte, absolut inte bara på grund av, men mycket på grund av en scenen där då Ray Charles skriver Hit the Road Jack, där han har ett våldsamt gräl med, jag tror att det är hans fru, och mitt i bråket brister ut i sång och börjar sjunga "That's right, hit the road Jack", som att säga typ, ja, men han fick idén under bråket och bara var tvungen att så här, köra ut den direkt. Vi kan länka till den scenen på YouTube. Det är ett klassiskt sånt klavertramp när man gestaltar musik på film.
Ska man bygga en film på någon artists katalog och karaktärer så röstar jag för Emily Jane White. Jag tror det skulle passa min sinnesstämning. Min nya Steven Merritt sinnesstämning.
Jag gillar ju dock, innan vi lämnar Håkan Hellström-filmen därhän, så gillar jag ju att filmen inte är en biopic, utan att den just utspelar sig i någon form av konstruerad Hellström-värld.
Där Jarvis Cocker bor.
Ja, men att det liksom bara är figurer som han har skapat och som sedan har tolkats på något vis.
Mm.
Det är väl det enda positiva, kan jag känna. Pigg det.
Men från Göteborgs hamn till andra sorters båtar då?
Ja, nästan.
Ja,
G minus, eller nej, G i alla fall.
Ja, okej. Okay. Tack. Ja. Du är generös idag. Vikings.
Nya History Channel-serien. Vad heter det? Du har sett pilotavsnittet eller?
Jag har inte sett pilotavsnittet, jag har sett trailern.
Du tyckte det räckte eller vad heter det?
Jag tyckte att det räckte.
Oj, så hårt alltså.
Ja. Oh.
Du har något emot vikingar? Är det nu du kommer ut som Sverigefientlig?
Ja, oh, jag tror det. Jag tror jag gjorde det redan i avsnittet om 13:e krigaren, va?
Ja, jo, det är mycket möjligt.
Du är pepp alltså.
Ja, jag såg ju piloten här i måndags och jag är ganska positivt överraskad. Jag tyckte att det är ju väldigt tydligt att det är en serie som vill vara en HBO-serie, men som inte riktigt är det. Den har ju sneglat i sitt bildspråk ganska mycket på Game of Thrones. Och det känns lite konstigt när de säger saker som "Bjorn, we're going to the thing", och menar tinget typ. men jag tycker ändå att det funkar bra. Den är liksom så här gritty på ett ganska bra vikingasätt, så att säga. Den faller inte alls i den klyschiga 13:e krigaren fällan. Mm. Känner jag, utan den är väldigt så här, alltså de känns ganska så här obildade och ganska, jag gillar även att den jobbar med ganska få karaktärer. Det känns lite uppfriskande i förhållande till till exempel Game of Thrones, där man vet vad ungefär hälften av huvudpersonerna heter i bästa fall. Mm. Så att jag är peppad. Jag tyckte Johan Renck som regisserade pilotavsnittet gjorde bra ifrån sig också.
Mm. Ja, jag ska ta, kanske ska ta och titta på den då. Alltså det är bara, jag har någon så här inbyggd skepsis mot alltså kombinationen History Channel och titeln Vikings gör ju liksom att så här, att det tillskrivs någon slags vad ska man säga, autenticitet till den. Nu är History Channel istället där man också visar Ancient Aliens och liknande saker, så att det finns ju absolut ingen trovärdighet i det. Men det är bara så här, jag vet inte. Jag pluggade ju historia förut och blev chockad över så här hur lite som faktiskt är känt om vikingar typ. Det är så här, det mesta nedtecknat på 1300- och 1400-tal typ, och de levde 300-400 år tidigare. Och man tänker att vi skulle skriva ner en massa saker om 1700-talet som har vandrat genom hörsägen, så kan man tänka sig att så här mycket skulle bli fel. Och jag vet inte, det där har satt sig så jävla djupt hos mig, för att det är lite som så här, när man gick i lågstadiet och byggde sina jävla papier-maché-dinosaurier, och nu har man fått reda på att dinorna hade fjädrar liksom. Det är, ja, det är så här stora.
Jag förstår vad du är inne på, men jag tror inte, alltså det är ju History Channels första helt skriptade serie. Och jag tror inte, alltså det finns ju inget sånt autenticitetsanspråk i själva serien. Den kör ju bara myten fullt ut. De lever i någon slags stamsamhälle där de är under en jarl som bestämmer var de ska åka och plundra och våldta och sånt, och så ska de göra det liksom. Det är, själva handlingen är väl liksom att det handlar om två stycken bröder som bestämmer sig att de seglar varje år österut till baltländerna och plundrar, och sen bestämmer sig de här två bröderna då att de ska segla västerut istället. Och ingen vet riktigt vad som finns västerut. Jag gillar den tanken ändå, på just den så här okändheten i någon form av medeltid liksom, att världen är så totalt okänd liksom.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
Den amerikanska amatörskribenten Hugh Howie hade skrivit en liten novell som hette Wool, som han la upp på Amazon. Det såldes lite exemplar av den, och det började komma mejl med frågor om när fortsättningen kommer. Han hade inte planerat att göra någon fortsättning, men började hamra ut små uppföljare till den här första novellen. Och de här samlades sen i samlingen Wool Omnibus, som numera beskrivs som The Next Great Sci-Fi Saga. För att den här Wool Omnibus har sålt filmrättigheter till Ridley Scott. Och Howie har nu, släpper nu den som en riktig, inom citationstecken, bok. Och det beskrivs såklart som internetsensationen, eller självpublicerade fenomenet. Vi kan ju säga det, Wool, det är ju en, jag gillar tanken någonstans, att vi pratar post-apokalyps, väldigt mycket människor som bor ner i en enorm silo som är flera hundra våningar djup, och extremt klaustrofobisk, dystopiskt samhälle där man kan inte gå ut, för då dör man, och då och då så döms folk till sånt, att gå ut och rensa sensorerna, tror jag, som mäter omvärlden så. Men det jag vill haka upp mig lite på, det är liksom så här att det här är nästa stora grej nu. Det här är nästa stora sensation. Hur fräscht känns det?
Är det inte instinktivt? Det är väl bra. Det är kul om en, ja, ju fler postapokalyptiska grejer som är nästa stora grej, desto bättre är det, eller?
Så kan man se det. Alltså det jag tänker är så här, när man tänker tillbaka, Harry Potter-böckerna var väl i modern tid de som liksom fick det här egna livet först, alltså blev väldigt stora och sen plockades upp som en sensation, eller vad man ska säga. Lite senare så har vi ju givetvis Twilight, byggdes från fanbasen uppåt. Vi har Hunger Games, 50 Shades of Grey, Svenska Cirkeln för den delen. Alltså, det är alltid samma medianarrativ kring de här. Att det är liksom så här, det här är sensationen. Och jag undrar så här, är det verkligen något nytt? Eller är det liksom samma hype-mekanik som alltid funnits för popkultur? Sådär.
Alltså det tror jag definitivt. Jag tror den har väl på något sätt strömlinjeformats lite grann med, i och med internet. Men alltså den har väl sett någorlunda likadan ut ganska länge. Jag tror ett sånt jättetydligt exempel är Star Wars-filmerna. Mm. Där liksom man har en direkt franchise som etableras. Och det är liksom den som driver sig själv på något vis. Men jag vet inte, det som, alltså jag har liksom ingenting emot att saker blir de nya sensationerna eller hur det sprids på något vis. Det är liksom, det är smutsigt, men det är också så här vackert på något sätt, alltså i andra änden vackert. Jag tänker att bolag eller förlag eller filmbolag och så vidare, de tjänar ju på att bygga upp de här fanbase grejerna där de kan liksom sälja saker lätt och man har en etablerad målgrupp och det liksom bara pumpa på. Samtidigt som fansen vinner ju otroligt mycket på att ha någonting att samlas kring. Eller?
Mm, givetvis. Och i det här fallet så är det också så att han, det är ju liksom, det är ju verkligen från fan, alltså fansen ligger på. Det börjar ju väl, alltså det här är, i och för sig ska jag säga det, jag har svalt det officiella berättelsen med hull och hår här, men om det är så som jag sa att det gick till, som de säger att det gick till, så är det ju så att den inte hade skrivits om det inte vore så att liksom det såddes ett intresse som krävde sin plats någonstans. Det jag irriterar mig på lite så här, det är ju att det här, så framgångsrik självpublicerad e-boksförfattare, det känns lite som det här nya, ja, kom fram på MySpace.
Du menar det är själva label-grejen man sätter på det?
Jag menar att diskussionen som blir efteråt sällan handlar om liksom verken. Alltså Lily Allen exempelvis, när hon kom fram så var ju det enda det handlade om var ju hur hon så här hade blivit nekad från massor av skivbolag och därför la ut sina låtar på MySpace. Och sen så blev hon jättestor så här. Vilket inte nödvändigtvis är ett så här, alltså det är inget fel att berätta den historien. Men just nu så tror jag, att vi kommer titta tillbaka på den här tiden när det gäller litteratur och se det, den här berättelsen som lika tidstypiskt som vi ser typ Lily Allen berättelsen för 2006 när jag pikade.
Jo, men kanske, jag förstår vad jag menar. Men det är väl också på ett sätt ett jävligt bekvämt sätt att göra de här sakerna begripliga. Alltså, när man säger att Lily Allen är MySpace-fenomenet så är hon liksom, det är färdigt där på något vis. Och detsamma gäller ju Wool då. Om man liksom bara berättar att det är liksom självpublicerat, blev jättestort genom det, så alltså redan där finns det någonting attraktivt, så att säga. Det är klart att alltihop det är ju en enorm säljstrategi, och det är väl kanske media som på ett sätt stirrar sig blind på hela den grejen. För om man tittar bland de faktiska fansen, ta som Twilight till exempel, det enda fans diskuterar är ju innehåll. De skiter ju fullständigt i hur den här nya filmen kommer distribueras eller whatever. Det enda de bryr sig om är ju vad som faktiskt sker i historien, och framförallt vad som sker med karaktärerna. Det är liksom, alla de här tweensen går ju inte och ser Hunger Games för att de vill se en välgjord film. De vill ju liksom bara känna alla känslor i kroppen när de ser Pira och alla andra i filmen liksom. Och det, jag kan tycka att det är otroligt liksom, det är exakt samma sak som när man gick och såg Elvis. Jag tror, ja, jag nämnde Elvis för det kändes som en bekväm början. Eller enkel början.
Det är en enkel och bra början. Ja. Om du är inne på någonting där som jag tycker så här, det som skaver i mig lite så här, det är ju att alltså, genrelitteratur i allmänhet och genrelitteratur som är populär bland unga kvinnor i synnerhet står ju väldigt långt ner i någon slags kulturell pecking order. Det ska vara liksom Knausgård och män som säger något om livet. Det är så här riktig kultur.
Och är det då unga kvinnor så blir det ju ännu sämre rent kvalitetsmässigt då, alltså ur någon form av kulturell synpunkt.
Definitivt.
Jag tänker Twilight ses väl som den sämsta formen av litteratur som finns i princip.
Exakt. Och vad som händer liksom när alla de här vars liksom kultur på något sätt ignoreras i bevakningen, när de går ihop och skiter i vad kulturskribenterna tycker, för de har en jättecommunity på nätet, så blir det liksom, alltså om vi uppehåller oss vid Twilight, så här, när den boken, eller vad heter den? Om jag kunde drömma heter den på svenska. när den går upp i etta på försäljningslistan så är det en ganska så här, tydlig signal till media att så här, adapt or die, liksom. Bevaka våra vampyrer eller gå i konkurs. Typ. Och då får man den här liksom, nya sensationen, narrativet som kommer snarare från så här, alltså, sensationen började inte med att någon satte fem humlor på boken i en recension, liksom, utan tvärtom så recenserades den inte, utan det fick gro. Jag kan tycka så här, att det är synd att då, oavsett om vi pratar liksom Twilight eller om vi pratar postapokalyps som Wool, så här sci-fi-grej, liksom, så är det saker som man aldrig skulle ta i med tång om det inte fanns den här större berättelsen kring det.
Men jag tror vi pratade lite grann om det för nästan då 3 år sedan när Sara Martinsson var här. Just det liksom om att subkulturer blir stora kulturer som exploateras nu för tiden. Och det känns som att de här grejerna, alltså den här formen av litteratur är ett otroligt bra exempel på just det. För att alltså ingen av dem börjar ju på det här klassiska viset med att man storlanserar någonting som direkt bara tar till sig. Det är inte den massproducerade popmusiken som kom i början av 90-talet, slutet av 90-talet, utan det är snarare böcker eller artister eller vad det nu är som får först en liten fanbase genom internet som sen liksom växer sig större och större, och helt plötsligt då så är det liksom ett megafenomen som på något sätt har vuxit sig stort mitt under näsan på alla former av kulturbevakning. Och då när man helt plötsligt ska hoppa på det här som från början inte var någonting alls, så det första instinkten är ju att på något sätt reda ut, både för sig själv och för människor man skriver för, om man skriver, vad är det här liksom? Mm. Och då blir det ju de förenklingarna.
Mm. Och den jämförelsen är intressant också, eftersom både med så här, The Weeknd, Frank Ocean, Nicki Minaj, den sortens artister, så har ju de växt sig stora och har ofta liksom producerat musik som bara kan så här, man tar deras egenutgivna musik och bara släpper i ny förpackning. Och lite samma sak är ju här, att man tar e-böcker som någon har suttit och hamrat ihop, eller så där 50 Shades of Grey exempelvis, som var, det var ju Twilight fanfiction från början, det postades ju kapitel för kapitel på ett forum liksom. Mm. Man tar det, putsar lite på det och sen bara släpper det igen. Alltså det är väldigt lite omkostnader för de större medieproducenterna som sen bara rider på vågen liksom. Det är lätta pengar.
Mm, oja. Men även även de stora förlagshusen har det ju ganska tufft idag. Och det handlar ju mycket om att du får en sån våg som du rider på, så dör den ut också jävligt mycket snabbare än vad det gjorde förr i tiden. Mm. Jag tänker på till exempel nu Hunger Games. När den filmen kom, jag tror att det är Lionsgate som har producerat den. Och de har ju liksom varit en ganska litet filmbolag som helt plötsligt då växte och blev megastort. Att de helt plötsligt så fanns det en risk för Lionsgate att de hade gjort den här storfilmen, för att nu kommer vi antagligen bli uppköpta av något annat bolag liksom. För att när vi sitter på den här rättighetskatalogen med den här stora franchisen, så är det liksom, ja, vi är för intressanta på något vis.
Mm.
Och det, men det är väl i den änden du slutar. Alltså du börjar på, med den, en egen publicerad titel på Amazon och slutar med en litet, ett saltkorn i saltkaret som heter Disney typ.
Eller hur? Det intressanta är om man ser så här, kommer det komma den här mot, den kanske redan finns där ute, det är bara det så här att eftersom man inte riktigt är med i jag tänker så här, early discarder-grejen, hur många tror du finns som så här inte längre är med på Wool-tåget nu när den ska bli stor, som så här gått vidare till nästa stora grej.
Mm. Du menar de som är mega early adopters eller?
Ja, precis. Ja.
Det finns garanterat några stycken. Som, det är väl de enda indie-människorna som finns kvar på något sätt. Alltså de som har förmågan att bara hoppa av när de känner att tåget börjar gå för fort på något vis.
Samtidigt känns just de här litterära, alltså allt ifrån alla vi har nämnt nu i princip, det känns lite som folk som hejar på fotbollslag också, så här att de står verkligen upp och slåss för sin grej, liksom att man hejar på Stephanie Meyer mot världen typ. Alltså det är ju inte så här, det har aldrig varit snack på i alla fall på bred front vad jag vet, att så här, det blir en motreaktion mot alltså det är ju ingen som, jo vi alltså J.K. Rowling har ju ändå inte så här, det är ju ingen som inför sista boken ropar sellout och tycker att det är dåligt liksom.
Nej, men det där kan jag tänka mig är ett problem om man på något sätt vältrar sig i att vara en människa som är med tidigt på tåget och dessutom vill hoppa av när det blir för stort. Det måste ju vara jättejobbigt att vara till exempel då en person som var tidig med att läsa Game of Thrones-böckerna och kände att fan, här har vi något som är precis lagom stort för mig.
Mm.
Bara det att sen kommer det ta 30 år från de där böckerna att bli publicerade hela serien. Och när den väl tas i hamn så är det en HBO-serie och alla på tunnelbanan läser de här böckerna. Så då är man körd på något vis. För då, man vill ju samtidigt inte hoppa av serien innan den är slut, antar jag.
Det är därför jag bara läser extremt smal sci-fi och lyssna på knastrig ambient, för då får man ha sakerna för sig själv, för att det finns aldrig någon chans att den kommer att...
Du väntar bara tills, vad heter det, de köper loss Alistair Reynolds rättigheterna och ska göra megafilmer på dem.
Åh, herregud.
Hoppar du av då?
Ja, då hoppar jag av.
Men du som frilans då, du ska ju se hur bara möjligheterna öppnar upp. Du ska ju vara lite entreprenör då och se hur helt plötsligt har megastora möjligheter att bara skina med din expertis.
Ja, det är sant. Vi har ju faktiskt en bra in på Alistair Reynolds också. På tiden vi drev The Cricket så skulle ju han recensera alla Echo and the Bunnymen-skivor.
Vem var det som skulle recensera Steely Dan?
Det kommer jag inte ihåg.
Men fan var det? Ja, skitsamma. Han skulle recensera Echo and the Bunnymen. Jag kommer ihåg att vi hade någon annan författare på gång som skulle recensera tre stycken skivor med Steely Dan. Alltihop gick ju stöpet, såklart.
Ja, och jag fick flera år efteråt så fick jag så här förlåt-mail från Alistair Reynolds, för han hade så himla dåligt samvete över att han hade lovat att göra och det aldrig blev av. Och jag var så här, men kom igen, det var liksom en... Ja, det var...
Det är ju lätt bizarrt på något vis att han flera år senare skickade ett... Det kan vara enda uppdraget han aldrig gjorde eller någonting.
Ja, men typ, alltså grejen är så här, vi var ju, du och jag avbröt ju, vad fan var det vi satt och spelade igenom då? Var det Lost-spelet för Xbox eller någonting? Vi hade en sån här maratonsittning när han hade en signing inne på SF-bokhandeln. Då åkte vi in dit för att få hans, var det The Prefect han släppte då kanske?
Ja, jag tror det.
Få den signad. Och även då, så han kom ju, det var ju många år senare, men han kom ju ihåg mig när jag presenterade mig och var så här: "Åh, nej, men du vet, man tackar ja till så mycket grejer och det är så svårt att säga nej." Och jag var så här, jag släppte det här liksom, du vet.
Men det är också så här, när vi var där, det var ju inte en annan, det var inte en chef i science fiction bokhandeln som visste vem man var. Så att vad heter det, det är ju också så här, han visste väl på något sätt att här kommer de två enda fansen i hela den här stan. Och 50% av de fansen har jag redan svikit en gång. Så att...
Ja, inte lätt.
Nej.
med Björn Finners signatur så vet man vad som gäller. Floppfilmcirkeln idag med The Postman.
Vi börjar som vanligt med att dra en kort synopsis. Ett Amerika i en inte allt för avlägsen framtid. En ensam vandrare överlever genom det han hittar och vänskapen till en mula. En dag hittar han en väska med brev. Han bestämmer sig för att utnyttja detta genom att inhysa sig hos uppbyggda små samhällen med svepskälet att han är brevbärare för den nystartade amerikanska regeringen. Vad han inte räknar med är att brevbärarrörelsen är början på motståndet mot det i trakten förtryckande rövarbandet ledda av den brutale General Bethlehem.
Mm.
Jag försöker göra de här så koncisa som möjligt. Det var inte det lättaste med The Postman som klockar in på 177 minuter.
Nej, jag hade inte en susning om att det var så. Och det var ganska sent en kväll. Jag tänkte så här, men jag klämmer den innan jag går och lägger mig. Och så startar den, och när jag såg VLCs liksom räknare var den stod som på slutet bara, nej, det är inte möjligt. Mm. Liksom. Det måste vara någon felkodning på den här.
Jag tänkte att vi ska prata lite mer om det snart, men vi börjar som vanligt i änden med vad gick fel?
Vad har vi för siffror på den här?
Ja, för siffrorna är då, hade en budget på 80 miljoner dollar och drog in 18. Mm. Det är ju inte jättebra.
Nej.
Den sågades av alla. Roger Ebert kallade den för pretentiös. Den gjorde storslam på Razzie-galan med 5 vinster. Den tog då här med sämsta skådis, sämsta regi, sämsta film, sämsta manus och sämsta originallåt.
Åh, taskigt att åka på den också.
Ja, som salt i såren.
Mm.
Det är inte... Ska vi säga, det är ingen bra film, eller?
Ja, på frågan vad gick fel så säger jag så här. Fel tid. Oj. Jag tror att om den hade kommit idag, efter liksom I Am Legend, Book of Eli, The Road, tv-serier som Jericho, Blackout. Alltså, man får inte glömma att postapokalypsen hade ju en enorm svacka efter kalla kriget. Då fanns det ju en liksom tillförsikt. 90-talet handlade om helt andra saker. Det var liksom först efter 9-11 och man började fatta lite om det här växande miljöhotet och sådana saker som undergången blev chic igen.
Men vad kan vi kosta för tidigt på med Waterworld också då, menar du?
Nej, men den hade ju en annan usp. Alltså det var ju vatten.
Alltså, det var ett glas vatten.
Ja, precis. En storm i ett vattenglas.
Fan vilken bra. Jag hoppas att någon skrev den recensionen i någon svensk dagstidning när Waterworld kom, som ett ljummet glas vatten.
Jag tror ingen är lika stor stilist som du på den fronten.
Du tror inte det. Det var väl Anders Lokko som pratade om det, att betyget 3 av 5 alltså. Det är rockjournalistikens motsvarighet i ett ljummet glas vatten.
Ja. Och jag var på en krog, en indisk krog på Hornsgatan, som hade ramat in Aftonbladets krogtest med 3+ och sen stod citatet bra. Den hade de på väggen bredvid kassan. Så härligt.
Men jag kommer ihåg, det var även på början av 90-talet någon svensk travfilm som var totalt sågad överallt. Alltså överstrukna getingar, ett minus i Aftonbladet och allt det. Men så var det, om det var Göteborgsposten eller någonting, så hade det fått en 3. Och då på affischen så var det de här 3-4. Det är Göteborgsposten som har 4, va?
Ja.
Ja, så var det 3-4 och så stod citatet under. Helt okej. Jag tycker det är ett utmärkt sätt att sälja in i filmen. Ni vet vad ni får. Det här kommer vara helt okej.
När de inte ens kan gräva upp någonting från Värnpliktsnytt.
Nej,
eller
precis.
Någon sån där annan tidning.
Men jag tycker då vi kastar oss direkt på...
Men du har... Vänta. Du har inte sagt emot mig om fel tid.
Nej, jag...
Jag tycker,
det finns så mycket andra problem med den här filmen.
Okay.
Som gör att även vi såg den. Du såg den för första gången idag.
Ja.
Eller idag. Ja, men
till idag.
Nu,
ja.
Så att säga. Vad heter det? Så du menar att den här höll?
Nej, jag menar om den hade kommit idag med liksom allt vad som har hänt i liksom filmväg sen dess. Alltså med kamera, alltså foto och allting, så tror jag att den hade betraktats som en annan grej. Okej, man hade fått var tvungen att skriva om rätt mycket stult i dialog och lite sådana saker. Men jag tycker inte den är... Jag tror mer att den är ett offer för att det absolut inte... Alltså vi såg Cyborg i Van Damme-cirkeln förra året. Och jag menar, det var ju den statusen som den här sortens rullar hade. Liksom. Och
för all del, vi såg även A Boy and His Dog i B-filmcirkeln.
Mm.
Det känns som att den ligger lite på samma spår, eller?
Jo, fast det är ju pre... Alltså då är ju postapokalypsen ändå... Alltså.
Den är ju före Mad Max, så att den är någon slags föregångare till hela den vågen. Då,
och den finns i folks medvetande då. Alltså jag tror så här, att när man ska skildra såna här saker så finns det en nerv med i... Alltså om man gör någonting som verkligen är här och nu, att det här är... När jag håller på och säger det här så tänker jag bara på, helt plötsligt dök Day After Tomorrow upp i mitt huvud och det var kanske fel syn. Men jag tänker så här, om man gör grejer om sånt som finns i någon slags allmänt medvetande här och nu, så tror jag att det finns en nerv och en extra krydda. Och den här kommer i en tid där liksom, det här inte liksom...
Så efter murens fall så där dog det postapokalypspotentialen typ
fram till ja men typ början av 2000-talet. Däremellan så är det inte alltså varken litterärt eller i filmen så är det särskilt kul.
Så att jag tycker det är en otroligt intressant teori just att det skiktet i tiden mellan Berlinmurens fall och 9/11 så funkar inte postapokalypsen.
Nej. Det är min tes.
Det skriver jag definitivt under på. Men det är inte sagt, vi går vidare då till hur gick det fel. Men det är absolut inte sagt att den här filmen hade funkat om den hade kommit idag.
Nej.
För, alltså jag tycker att det känns som att det här är en kombo av de två problemen, ett jävligt rörigt manus och Kevin Costners oförmåga att begränsa sig.
Mm. Verkligen.
För de...
Men tänk om det hade varit Peter Jackson, då hade det varit tre filmer på 170 minuter.
Ja, jo, förvisso, men ja, här finns det ingen litterär förlaga. Peter Jackson har även gjort kortare filmer, ska vi säga.
Jo, det gör det. Det finns en litterär förlaga.
Aha, okej.
Okay. Men det är i princip bara karaktären och ursprung, alltså så här, the premise som är lånat, sen är resten skrivet.
För problemet är lite här att vi har dels hela den, vad ska vi säga, kriget mot det här rövabandet, eller om man ska kalla det. Och så har vi hela då brevbärarspåret. Och så har vi hela överlevar/kärleksspåret. Och alla, det är som att Kevin Costner har velat ge alla de här tre spåren långfilms utrymme liksom.
Mm.
Och det är därför den här har blivit så jävla lång och känns så himla rörig. För man kastas då mellan de här... alltså narrativet är ju helt knullat liksom. Den börjar på
så. Vilka ord använder?
Vad sa du?
Vilka ord du använder?
Ja, riktiga kraftuttryck här. Men han har ju hållit på likadant förut, Kevin Costner. Dansa med vargar då, mega hyllar och klassiker givetvis, men klockade även in på 181 minuter.
Mm.
För några år sedan släppte han westernfilmen Open Range som är 139. Waterworld ligger alltså på, jag kollar den här, On the Fly, 135 minuter. Och den här då, The Postman, 177 minuter.
Och JFK var väl inte direkt kort heller?
Nej, men det är Oliver Stone då. Men...
Ja, just det.
Men det är alldeles sant. Han har ju även varit med i, jag tror han producerade den också, Wide Earp, som kom 94, 191 minuter.
Mm.
Så han är ju liksom mastodontfilmernas okrönt guldgosse eller någonting.
Alltså, jag kan verkligen tänka mig att det är... ute på halis. Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt. Jag vet bara så här, när folk har redigerat så här, bokmanus man har skrivit, hur jävla mycket det man är blind för så här, när de så här, stryker 10 sidor och säger så här, det här är överflödigt, det här har du redan sagt, och man bara, har jag? Ja, det har jag fan. Alltså om man både ska liksom tillfredsställa sitt ego som skådespelare och huvudrollsinnehavare, dessutom som regissör, alltså hur får man distans till det? Skulle inte han behöva liksom jobba med någon som är en brutalt ärlig redaktör som bara kan så här gå in och slasha grejerna liksom.
Ja, men jag skulle definitivt mena att det här återigen är ett bevis på min tes om att skådisar inte ska få för fritt spelrum. då blir det dåligt.
Ja.
Och speciellt inte då, alltså för Kevin Costner har ju nackdelen också att hans första försök då med Dansa med vargar gick så jävla bra. Alltså den vann otroligt mycket Oscars och blev väldigt prisad. Det gjorde liksom inte saken bättre. Tvärtom. Han trodde helt plötsligt att jag kan göra vilken film som helst. Och jag kan göra det hur bra som helst. Mm. Följer upp det med liksom Waterworld, som jag på många sätt älskar. Men som man måste även komma ihåg är en mega flop. Och sen då Postman. Som alltså det är en vedervärdig film.
Ja.
Tycker jag. Det är nästan osebar. Jag såg...
Du tycker den är så illa? Alltså grejen är så här, jag tycker...
Jag ska säga det också, jag såg första halvan onykter. Det kan bidra, men jag tittar om delar av det. Alltså det är bedrövligt.
Alltså sentimentaliteten är ju fruktansvärd i den liksom. När, alltså jag älskar Olivia Williams, jag tycker hon är en fantastisk skådespelare. Men när hon säger, you give up out hope like it's candy in your pocket. Man bara säger, vänta nu, det liksom... varför drog ingen i nödbromsen?
Också, men det finns, jag tror att även det var Roger Ebert, filmkritiken, som la fram att The Postman egentligen ska vara liksom, vad är svenska ordet? Parable? Analogi, eller vad säger man?
Ja, men typ, alltså en... Ja,
ja, vad heter det? Alltså, att det ska, då ska vara någon form av alltså, lärande myt, det här, men det... Det funkar inte riktigt. Alltså jag kan se, det finns vissa teman den skulle kunna ta tillvara på, som liksom att det på något sätt finns en form av redemption i kommunikation och samhörighet, i det att brevbäraren här får symbolisera någon form av acceptans eller connectedness eller någonting sånt.
Mm.
Men det tas ju inte tillvara på för 5 öre.
Nej, jag gillar symbolen att använda en brevbärare. Just att man hittar en hopp i att någon delar ut brev. Det är ändå så här bra... Alltså det är en ofarlig... Det är en representant för regeringen, men det är ändå så här ofarlig representant. Mm. Det är lite som i så här Cube, när de upptäcker att en av dem är polis. Och alla bara, yay, allt är lugnt. Vi har en polis med. Alltså så här, jag gillar det här att man i en hopplös situation knyter sin tilltro till någon som bara bär någon form av myndighetsstämpel. Men det hanteras, som du säger, väldigt illa.
Men vi tröskar snabbt igenom då sista frågan här. Gick det egentligen så jävla fel? Ja, det gjorde det. Däremot så vill jag säga, det har vi nog också varit inne på lite grann förut, men jag tror att The Costner står inför en rival.
Mm.
Han är ju med nu i Man of Steel nu i sommar och har ett gäng andra projekt i pipen, så att säga, som det heter. Han ska vara med i den här nya Jack Ryan-filmen också. Så att, alltså, jag tror att vi kommer få se en till Kevin Costner revival innan vi dör, du och jag, så att säga. Han har ju varit med i många filmer jag tycker otroligt mycket om. The Untouchables och Bodyguard. Jag älskar Bodyguard.
Mm.
Så att jag hoppas på honom också. Då kanske jag lägger ner den vidare musikkarriären också.
Yes, vad går vi vidare med nu då? Till nästa gång.
Jag tycker vi tar någonting lite mysigare och går lös på Terry Gilliams The Adventures of Baron Munchausen. Jag har tyvärr glömt bort den svenska titeln. Från 1988, hade en budget på $46 miljoner, drog in 8. Vi ska se här vad det blir justerat för inflation. Det blir alltså 75 miljoner back i inflation. Så att den till nästa vecka alltså, då får vi tillfälle att prata lite Terry Gilliam i stort också, tror jag.
Om 2 veckor.
2 veckor, ja. Stämmer.
Jag hoppas att den är bättre. Jag måste säga att så här, där man kunde bli förvånad under B-filmcirkeln och Van Damme-cirkeln, så har flopfilmcirkeln faktiskt lämnat mig ganska oimponerad.
Men det har väl då som vanligt blivit dags att runda av veckans avsnitt med Postscriptum. Vad har du i tipskistan den här veckan, Billy?
Jag tänkte tipsa om en artikel som har rubriken The Coming Water Wars. Och det är ingen sci-fi, och det handlar inte om typ Indien där det redan nu är vattenbrist, utan det handlar faktiskt om Hoover Dam och Lake Mead, Las Vegas. Hur vattnet, sötvattnet helt enkelt, börjar ta slut i Coloradofloden, och alltså hur... vilka utmaningar man står inför det här. Det är faktiskt en väldigt fascinerande artikel. Jag ser framför mig oändliga uppslag för bra populärkultur.
Och jag skulle vilja tipsa om dokumentären Room 237. En film som gräver ner sig totalt i Stanley Kubricks klassiska skräckfilm The Shining. I Room 237 så får 6 stycken fans av filmen presentera sina teorier och tolkningar av olika saker. Det är otroligt underhållande att höra de här människorna som har liksom spenderat timmar av sitt liv med att analysera The Shining, hör de fläka ut sina konstiga idéer sedan. Room 237.
Good to be back. Vi försöker hålla varje vecka nu då.
Ja, få råda bot på dina öron och fortsätta sticking it to the man.
Ha det bra. Hej.